Den skyldige står inte ensam. Rapport om ett rättsfall av Tommy Åberg. Inläst av Hanna K. Schmitz för Saga. Prolog. Han skakade fram ett tiotal tabletter ur burken, la dem i en plastpåse och knöt ihop den. Han la sedan påsen på en skärbräda, tog en flaska, tryckte den mot påsen och rullade flaskan fram och tillbaka tills tabletterna var krossade och söndersmulade som mjöl. Han pustade och torkade svetten ur pannan. Efter en stunds sökande hittade han tidningen i en garderob. Han var tvungen att läsa artikeln ännu en gång. Vilken gång i ordningen visste han inte. Han började på första sidan. Varje år dör 200 personer i Sverige genom att de förgiftas av dextropropoxifen. En medicinsk substans som finns i några av våra vanligaste smärtstillande mediciner. Han satte sig med tidningen och läste vidare. Alkohol och sömnmedel förstärker den giftiga och i värsta fall dödliga effekten. Den drabbade blir medvetslös och får andningsstillestånd. De flesta dör inom en timme och hinner aldrig bli avgiftade på sjukhus. Ungdomar som vill att berusa sig på kombinationen tabletter och sprit finns med i dödsstatistiken. Han hoppade fram en bit i texten, läste att Socialstyrelsen skulle anordna en konferens om riskerna med smärtstillande mediciner. Han rev ur tidningssidan, reste sig och gick tillbaka till köket, vek en tratt av sidan och hällde över de krossade tabletterna på en flaska halvfylld med sprit. Han skakade om innehållet och väntade tills den grumliga blandningen klarnat. Sen hällde han över blandningen i en dunk fylld till något mer än hälften med hembränt och betraktade nöjt resultatet. Med en snabb blick kontrollerade han tiden på videon. Gick fram till fönstret, vek gardinen åt sidan och såg ut. Det hade blivit mörkt och ett fint regn hade börjat falla. Det blir säkert åska efter denna hetta, tänkte han. Trafiken hade glesnat. Några få människor småsprang i duggregnet. Det var tiden mellan biografernas föreställningar. Där. Han kände genast igen honom på hans yviga gångart och hans sätt att svänga en påse i handen. Insikten om vad som var på väg att hända drabbade honom lika plötsligt som oväntat. Han satte sig tungt, satt så en stund på stolen, stum och tom, och bara såg på sina skakande händer. Efter ytterligare några sekunder tvingade han sig att resa sig upp. Tog dunken och gick ut i hallen. Det knackade på dörren. Han såg på sig själv i hallspegeln och sa till sin spegelbild: "Han förgrep sig på min hustru. Och hon lämnade mig för honom. De skulle vältra sig i rikedomar", tänkte han. "På min bekostnad." Och nu har han tjusat grånäs och nästlat sig in bland ungdomarna på Solglimten. Det är för jävligt. Grånäs, vilken socialchef. Han fnös ljudligt. Han har inte rätt att krossa mig. Och det liv han har kan ändå inte kallas liv. Han måste bort. I samma stund som han sa det kände han hur illamåendet vällde upp och han rusade in på toaletten och kastade upp. Han skyndade tillbaka till hallen, ställde sig med huvudet intill dörren, lyssnade några sekunder. Öppnade sen och sträckte ut dunken i en påse, utan att visa mer än armen. Mannen som tagit emot den stora påsen med dunken gick tyst och snabbt ner för trappan. När han skulle ta steget ut på gatan svängde en Volvo upp från en tvärgata. Snabbt tryckte han sig mot väggen. Han kände igen bilen, att det var Krims spanare. Han drog sig kvickt tillbaka in i porten. Stoppade ner sin egen lilla plastpåse i den stora med dunken. Reflekterade en sekund över varför han alltid var omkring med en massa papper och annat skräp som han aldrig brydde sig om. Efter några minuter steg han ut på gatan. Nu fanns det inte en människa så långt han kunde se. Inte en bil syntes.